There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hej och välkomna till... Ska jag komma ihåg vad en podd heter också?
Jag frågade precis Bertil om han ville köra introduktionen idag. Och jag fråntar honom den rätten nu, för att han kommer inte ens ihåg att podden heter Varför ska vi rösta på er? Och vi som sitter här i studion idag heter...
Bertil Wassén.
Och Amanda Oxell.
Vad ska vi prata med idag, Amanda?
Idag ska vi få lyssna på ett samtal med Miljöpartiets språkrör Märta Stenevi.
Ja, precis. Ett av deras två språkrör. Vad tyckte du om samtalet då?
Jag tyckte att det var ett trevligt samtal att ha. Liksom så. Man ska ha med sig att det här var alltså det första partiledaren vi träffade och spelade in med. Och när vi har ju båda suttit på våra kammare liksom, och lyssnat igenom inspelningen. Och jag får ju så mycket cringe, för jag hör ju hur nervös jag var. Alltså jag typ gick runt och så här fnittrade. Alltså man sätter igång inspelningen långt innan man faktiskt börjar spela in. Så att vi har så här en kvart av nervöst pladder typ. Där man bara, ja. Nej, men jag tycker att det blev ett bra samtal. Jag hade velat, men så känner jag med alla partiledare egentligen, att så här, jag hade gjort... mycket, eller jättemycket, för att få göra det här igen. För att man lär sig ju allt eftersom vilken teknik olika partiledare har för att besvara eller inte besvara olika frågor, eller lyfta olika frågor som man själv kanske inte liksom har lyft och sådär. Så att det är väldigt nyttigt.
Visst, men det är ju bara 4 år till nästa val.
Toppen!
Vad Bra. Säger du? Ska vi kicka igång det här?
Jag tycker att vi gör det. Så här lät det när vi träffade Märta Stenevi, Miljöpartiet. Idag så vill vi hälsa Märta Stenevi välkommen till studion. Tack snälla för att du har tagit dig tid att komma hit och prata med oss.
Tack för inbjudan. Väldigt, väldigt roligt att vara här.
Ja, jättekul att ha dig här. Och hur mår du idag? Hur känns det att sitta här?
Men det känns bra. Jag sitter bekvämt och ser fram emot ett trevligt samtal. Så att det känns alldeles utmärkt.
Ja, men toppen. Och liksom bara så att vi ska få en liten feel för vad du gör just nu. Vad har du annars på agendan idag?
Idag har jag hunnit med en del förberedande möten för veckan. Mm. En väldigt snabb DN-intervju. Mm. Jag ska spela in ett avsnitt med Margot Dietz, partiledarintervjuer. Och sen ska förbereda en debatt mot Ebba Busch om bränslepriser i Aktuellt ikväll.
Lite smått och gott helt enkelt får man väl säga. Det var en
fullspäckad dag.
Ja, men precis. Det får ju får en ju och svettas lite själv kanske då. Men spännande. Kul att ha det här.
Ja, det är jätteroligt. Varmt välkommen vill jag också säga. Vi är ju här för att du ska få berätta för väljarna om den politik som Miljöpartiet vill föra på jämställdhetsområdet. Mm. Och du ska få berätta om hur er verklighetsbeskrivning ser ut. Alltså hur ni upplever Sverige utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Och sen då kanske allra viktigast, vilka politiska lösningar som ni ser. Mm. Hur ska Sverige bli mer jämställt? Det är ju det som vi ska prata om idag.
Ja, men precis. Och för att ha en något sån här neutral grund att utgå ifrån, så gör vi så att vi börjar bara med att liksom lyfta definitionen av jämställdhet utifrån NE, tänkte vi då. Och nu läser jag innantill, så jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla väsentliga områden i livet. Och med det här så kommer också första frågan på ämnet till dig, Märta. Vad är jämställdhet för dig och för Miljöpartiet?
Men för oss så är jämställdhet i grund och botten en fråga om frihet. En frihetsfråga och en rättighetsfråga.
Mm.
Att alla människor, oavsett kön eller könsidentitet, ska ha möjlighet att vara sina fulla personer. Och få tillgång till och möjlighet att växa och bli de människor de kan vara. Inte hållas tillbaka på grund av sitt kön och sin könsidentitet. Så att en frihets- och en rättighetsfråga är det. Och att vi arbetar så hårt för jämställdhetsfrågor bottnar ju väldigt mycket i vår solidaritetstanke. Att man helt enkelt tar fighten för varandra. Så att vi har ju liksom en organisation som i 40 år har drivit jämställdhetsfrågor väldigt, väldigt aktivt. Vi har djupa rötter i kvinnorörelsen och jämställdhetsrörelsen. Så att det här är för oss är det en väldigt central del av vår ideologi, skulle jag säga. Att varje individ ska få kunna växa och utvecklas utifrån sina möjligheter och förutsättningar utan att begränsas.
Mm. Mm. Du beskriver det som en rättighetsfråga, men vad ser ni är grundproblemen som behöver lösas då? Liksom, på vilka punkter är Sverige inte jämställt idag?
Mm. Det gäller ju en lång rad områden. Om jag ska börja i det, jag ska säga, den mest akuta ojämställdheten handlar ju om att överleva. Mäns våld mot kvinnor är ett område inom som det straffrättsliga som hela tiden spelas ner. Vi hade ju en situation för ungefär ett år sedan där 5 kvinnor mördades under en period av 3 veckor av en närstående eller tidigare närstående. Då blev plötsligt frågan väldigt mycket på agendan under den perioden. Då var jag jämställdhetsminister och då sa vi, nu måste vi smida medan järnet varmt. Och det kändes då så otroligt cyniskt att behöva tänka så. Men samtidigt är det en politisk realitet. Att under en period på några veckor så hade media fullt fokus på den här frågan. Politiken hade fullt fokus på den här frågan. Alla partier ville ut och synas i den här frågan och ville associeras med den här frågan. Då kunde vi passa på att förhandla fram ett väldigt starkt paket med åtgärder. Några månader senare, när det var partiledardebatt i kammaren i september, då var det inga andra partier som lyfter frågan.
Nej. Får jag be dig, Märta, att bara redogöra kort för de viktigaste punkterna i det här åtgärdsprogrammet?
Det åtgärdsprogrammet tar sitt avstamp i en nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor, men är då ett 40-punktsprogram som bland annat omfattar straffskärpningar, men också väldigt mycket fokus på förebyggande arbete, till exempel ett nationellt kunskapsprogram för att mer arbete ska kunna göras för att förhindra att brott sker. Så att det är ett väldigt omfattande program med, som både innefattar egentligen förebyggande, förhindrande, straffrättsligt arbete, men sen också metod. Att få ett fokus på hur kan vi arbeta långsiktigt och systematiskt med de här frågorna. Inte bara då springa under 2 veckor på skärpta straff, utan faktiskt arbeta med att brotten inte ska ske så att kvinnor får överleva i Sverige. Så det är en viktig del, tycker jag, av varför jämställdhet är så viktigt i Sverige. Men sen har vi ju andra dimensioner, inte minst ekonomiska. Det är fortfarande så att vi har en enorm ojämställdhet i de ekonomiska förutsättningarna för kvinnor i Sverige. Dels handlar det om lika lön för lika arbete. Vi är ju många som följer den dagen, ser klockan ticka lite framåt för varje dag som går. Vi får betalt lite större del av dagen. Det som inte mäts i det är dock våra livsinkomster. Och där är skillnaderna fortfarande enorma. Det kan skilja, beroende på vem som räknas, kan skilja upp till 6 miljoner mellan män och kvinnor i livsinkomst. Därför att du får så många ackumulerade effekter av en ojämställd lönebildning.
Och hur kommer man till rätta med det?
Men det gör man på flera sätt. Vissa delar handlar om sånt som vi har pratat länge om, som jämställd föräldraförsäkring. Vi har fortfarande ett oerhört ojämnt uttag och det här påverkar kvinnors lönebildning väldigt starkt. Redan där får man ju en effekt, men tittar man sen framåt så fortsätter kvinnor jobba mer deltid. Man tar ett större ansvar för hemmet. Man är sjukskriven i större utsträckning, vilket innebär ett inkomsttapp. Man får mindre pengar av att investera, vilket gör att när vi tittar på kapitalinkomster så är skillnaderna gigantiska mellan män och kvinnor. Allt det här ackumuleras upp till att kvinnor har betydligt sämre pensioner. Så att vill vi komma åt det så handlar det om att börja i lönebildningen, att få ett mer jämställt föräldraskap. Men sen också att börja medvetandegöra om vad det betyder när man inte till exempel har ett jämställt ägande i ett förhållande. Vad det innebär när man behöver lämna en relation. Politiskt så tycker jag kanske just nu att få upp lönebildningen när det gäller kvinnodominerade yrken är en av de viktigaste punkterna.
Hur gör man det då?
Det gör man genom att avsätta resurser till det.
Mm.
Det är ju parterna som förhandlar lönebildningen, facken och arbetsgivarorganisationerna i Sverige. Det tror jag är en viktig modell. Men i offentlig offentlig sektor så är det fortfarande så att det är politiken som är arbetsgivare. Det vi har politiskt styrda organisationer som är arbetsgivare. Så att kan vi skjuta till pengar och säga att det här är en prioriterad satsning för oss som samhälle så finns det alla möjligheter att höja lönerna i kvinnodominerade yrken.
Just det, men ändå har löneglappet ökat mellan kvinnodominerade yrken och andra yrken de senaste åren. Och det är ju ändå år där ni har suttit i regering. Hur kommer det sig att det har blivit så då?
Ja, en problematik i avtalsrörelsen som ju lite gick under radarn i skuggan av pandemin för 2 år sedan, det var ju när flera av de kvinnodominerade förbunden lämnade avtalsrörelsen därför att mansdominerade förbund inte var beredda att släppa förbi. Här tror jag att vi behöver prata om en solidaritet också i lönebildningen. Att om kvinnor ska komma i kapp i löneutvecklingen, ja då kommer ju faktiskt män att behöva vara solidariska också och släppa fram kvinnodominerade yrken. Men för att man ska kunna ha en sån avtalsrörelse då kommer politikerna och vi som parti kommer att driva detta i valrörelsen också, att då behöver vi sätta till pengar för att det ska vara möjligt att höja lönerna. För att någonstans så handlar det i slutändan om hur vi värderar olika typer av arbete och hur vi värderar män respektive kvinnors arbetsinsatser. Vi var mycket fokus på applåder i samband med corona, men samtidigt var det ju en situation där så många av oss, det blev verkligen belyst hur beroende vi är av kvinnodominerade yrken, inte minst då inom vård och omsorg. Och hur mycket det betyder. Och är vi inte beredda att betala för det, då kommer den här ojämställdheten att leva kvar. Men om vi däremot är beredda att tillsammans gå in och säga att det här, vi gemensamt ser att det här är viktigt arbete som utförs som vi alla är helt beroende av. Och då, då behöver det också få lov att kosta.
Rent konkret, innebär det då att till exempel gå in och aktivt höja lönerna i till exempel vård, alltså en vårdsektorn eller offentlig, liksom så? Är det det som är den konkreta åtgärden, bara så att om man inte är så insatt att man hänger med på vad det handlar om?
Precis, jag tror inte att politiker ska gå in och säga att det här yrket ska ha den här lönen.
Nej.
Jag tror att vi ska säga från nationellt håll och liksom exakt hur vi kommer att formulera det här, det kommer vi återkomma till inom en kort tid när det närmar sig valet lite mer. Men det jag ser framför mig är att vi kommer att säga att de här pengarna behöver sättas av till kommuner och regioner, till de offentliga arbetsgivarna för att gå till att stärka lönebildningen i kvinnodominerade yrken.
Okay.
Och sen blir det upp till avtalsrörelsen att hantera de pengarna. Jag vill inte att vi öronmärker dem ner på den detaljnivån att vi pratar om månadslön för särskilda yrken, för det är någonting som avtalsrörelsen ska hantera. Men däremot att vi ser att de här pengarna, de ska vara vikta till att stärka kvinnodominerade yrkens löneutveckling så att man kommer ikapp. Och att man då också gör de pengarna långsiktiga. För de kan inte vara 1-åriga eller 2-åriga eller 3-åriga, utan då behöver man göra en långsiktig satsning. Lite jämförbart med försvarsanslagen som ju också är en långsiktig permanent förstärkning, så behöver vi en långsiktig permanent förstärkning för att värdera kvinnodominerade yrken.
Just det, och hur kommer det sig att man inte gjorde det inför avtalsrörelsen här nu senast?
Därför att vi än så länge inte har fått med oss tillräckligt många på det. Och det är ju, från vissa håll så kommer ju ofta argumentet att om fler kvinnor arbetar i privata företag så får man upp lönerna. Det vi ser ganska tydligt nu efter en ganska lång tid med privatisering i vården till exempel är att man får inte upp lönerna i, vad ska jag säga, grunduppdragen, i grundyrkena, utan sen är det i så fall bemanningsföretagen de som tar topparna. Mm. Och där får man istället en löneutveckling som skaver ganska mycket, där man inte då kan hitta en hållbarhet i den lönebildningen, och så får man istället väldigt stor ojämlikhet mellan olika delar av en personalgrupp till exempel. Så att, ska vi mena allvar med det, så är det i de offentliga arbetsgivarna och i grundvärderingen av yrket som vi behöver göra de stora förändringarna, och det behöver finansieras solidariskt av oss alla.
Men och hur kommer det sig att ni inte ändå känner att ni vill gå löpa lilan ut, så att säga, så göra ett avsteg från partsmodellen och faktiskt öronmärka, alltså göra specifika höjningar för specifika yrken?
Därför att erfarenheten är att det har också en tendens att slå lite snett. Till exempel att vi då från politiskt håll lyfter fram en yrkesgrupp. Det som händer då är att man får lyfta fram en yrkesgrupp i taget. Det är också svårt att politiskt på ett bra sätt prata om det som behöver vara en ganska komplex modell. Till exempel så i början på förra mandatperioden så pratade vi mycket om ingångslöner. Det som, och när då man då politiskt gick in och styrde ingångslöner, ja då plötsligt så minskar avståndet. Plötsligt så har man då underminerat värderingen av kompetens och erfarenhet, vilket då också fick helt andra konsekvenser. Så att jag tror väldigt mycket på partsmodellen. Och tittar man i Europa så kan man ju också säga att vår partsmodell, vår svenska modell, har gynnat jämställdheten. För vi är mycket längre komna i lika lön för lika arbete än vad man är i många andra länder. Men nu behöver vi ta nästa steg och börja prata om lika lön för likvärdigt arbete. Och få den uppvärderingen. Och då tror jag att vi ska ligga ett steg högre upp i detaljnivå när vi pratar om resurser från nationell nivå. Och sen då helt enkelt ge utrymme för modellen att faktiskt kunna leverera på med jämställda lön.
Okay.
Och då, någonting som vi pratade lite om, eller som du nämnde tidigare, det var det här med föräldraförsäkringen.
Mm.
Vi har tittat lite i en motion där liksom då förslaget från er handlar om att öronmärka 2/3 av föräldraförsäkringen till respektive part inom, eller som tar hand om vårdnadshavarna egentligen.
Mm.
Och att sen då resterande 1/3 ska kunna gå att dela mellan sig eller ge till en tredje part, en närstående. Då kan man ju fundera lite kring om det nu är liksom, om öronmärkning av föräldrapenningen är positivt, varför väljer man då inte att öronmärka 100%, alltså liksom fördela 50-50?
Mm. Målet är ju att man ska ha en 50-50-fördelning.
Mm.
Vi har ju valt att se det här som ett steg på vägen. Det skulle innebära den modell som vi föreslår skulle innebära att man dubblerar antalet månader som är öronmärkta. Idag är 3 månader per förälder öronmärkt. Det här skulle innebära att 6 månader per förälder öronmärkt. Så det vill säga 1 år av de totala månaderna är vikta helt enkelt. Och sen lämnar vi i det här steget en del kvar att fördela antingen mellan sig. Men också öppna upp för att kunna fördela till någon annan. Det kan vara att man är fler föräldrar i en familjekonstellation av olika skäl. Eller för den delen att man kanske lever ensam med sina barn. Men och behöver fördela också till en nära anhörig, så behålla den flexibiliteten i det här steget. Men när vi tittar på hur föräldraförsäkringen tas ut så är det fortfarande en alldeles för låg del som tas ut av pappor. Det är också så, nu har den undersökningen några år på nacken, men Försäkringskassan tittade för några år sedan också på när man tittar på den frånvaro från arbetet man har i samband med att man är hemma med barn. För att det vi normalt tittar på, det är hur mycket pengar tar man ut, hur många betalda dagar. Men tittar man dessutom på hur många obetalda dagar som tas ut så ökar skillnaderna ännu mer, därför att kvinnor tar också ut många obetalda dagar. Och sammantaget så gör ju det här att man får ett väldigt avbräck i lönebildningen, men också att det påverkar naturligtvis både synen på kvinnor som primärförälder och också relationen mellan pappa och barn, vilket ju sen påverkar hur man tar ut vab-dagar och hur man löser livspusslet i andra delar. Så att jag tror att det är oerhört viktigt att ta nästa steg nu, att vi dubblerar antalet månader som är vikta till respektive förälder och därmed får fler män att vara mer aktiva i sin papparoll gentemot barnen.
Och varför inte öronmärka alla dagar så att säga?
Jag tycker att det är målsättningen, men jag kan se en poäng i att precis som vi har tagit fler steg fram till den här nivån, att vi då tar nästa steg i att dubblera. Och sen tycker jag att det finns all anledning att efter det titta vidare på om man ska ha öronmärka alla dagar. Men att gå från att 3 månader per förälder är öronmärkt till att 6 månader per förälder är det, skulle redan det kunna innebära en stor skillnad. Och sen har vi alla avsikter att titta vidare på det.
Men först ska papporna vänja sig då? Eller?
Alltså jag tror någonstans att det, så hoppas vi att vi ska få med oss fler partier på det. För att det här behöver ju bli verklighet på riktigt. Och då kanske man behöver ta det stegvis. Sen behöver vi, även om vi skulle ha en helt individuell föräldraförsäkring dela rakt av, så kommer vi behöva bygga in en modell där man också kan ha en flexibilitet för andra typer av familjebildningar. Och för det faktum att vi har inte, det är inte så att alla familjer är traditionella kärnfamiljer heller, utan vi behöver bygga in en flexibilitet också så att alla familjekonstellationer kan hantera det. Sen går det att göra även med en individuell föräldraförsäkring. Men vi ser det som ett viktigt steg på vägen att dubblera antalet månader, och sen så ska inte förhoppningsvis det vara sista ordet heller.
Så Märta, då kommer vi alltså be dig att lista de 3 viktigaste politiska förslagen som ni vill driva för att göra Sverige mer jämställd. Och då skulle vi vara tacksamma om du kunde förklara varför just de här förslagen är de som är viktigast. Och liksom försöka konkretisera på vilket sätt de kommer att bidra till att Sverige blir mer jämställd.
Mm. Då skulle jag först säga att vi behöver prioritera mäns våld mot kvinnor lika högt som mäns våld mot män. Och det är är en lång rad politiska förslag som krävs för det. Det handlar både om straffskärpningar. Nu idag så har det kommit en rapportering, granskning om hur möjligheten till fotboja används vid kontaktförbud till exempel. Här har vi redan gjort en viktig lagförändring. Ändå används den inte i mer än en bråkdel av fallen. Så att när vi säger att vi ska prioritera mäns våld mot kvinnor så kommer det att innebära både straffrättsliga alltså skärpningar, resurser till polisen, men också ett förebyggande och metodiskt arbete med detta. Så vi har en hel uppsättning förslag kring det. Det andra jag tycker är oerhört viktigt är att satsa på kvinnors hälsa. Vi ser hur kvinnosjukvården blir eftersatt hela tiden. Förlossningsvården är ju ett väldigt tydligt exempel och blir ju ofta i fokus för bristerna i kvinnohälsa. Och där har vi ett arbete att göra bara med en sån sak som att faktiskt ha en barnmorska per födande för att undvika förlossningsskador. I nästa led behöver vi få ut kunskap kring hur man behandlar förlossningsskador. För det är fortfarande ett otroligt eftersatt område. Och där kan man verkligen ifrågasätta hur vi 2022 kan ha en vård som accepterar att kvinnor får så stora inskränkningar i livskvalitet som det innebär med de här svåra förlossningsskadorna. Och varför inte fler kvinnokliniker i Sverige har rätt kompetens för att behandla och laga dem.
Vet du varför?
Det jag vet är att vi har forskat för lite. Mm. Så att vi vill ju stärka forskningsanslagen till detta. Men också att, att den kunskap som finns inte sprids på ett bra sätt. Det vill säga att det har inte prioriterats tillräckligt hårt att hitta och avhjälpa de här skadorna. Och det innebär att alldeles för många kvinnor går med väldigt, väldigt stora inskränkningar i sin vardag. När man inte kan träna, inte kan springa, inte kan leka med sina barn. Där man ofta går igenom en period där anknytningen till barnet blir skadad därför att man har så mycket problem efter förlossningen. Det är ju naturligtvis helt oacceptabelt. Men det kommer ju också igen i hur mycket, det är först de sista 10 åren som egentligen endometrios till exempel har blivit ett vårdområde att räkna med. Vi har alla diskussioner kring både hur vård påverkar kvinnor. Där så mycket forskning inom olika sjukdomar gjorda på män och utgår från mäns fysionomi. Men också sånt som, det är först de senaste åren vi överhuvudtaget pratar om någonting som, sånt som förklimakterie.
Mm.
Vad det innebär. Vad det innebär för igen då inskränkningar i kvinnors vardag. Och det här är igen, vi är ändå inne i 2022 och fortfarande är det så stora skillnader. Så kvinnohälsa, men också då de som arbetar i vård.
Finns det någon kartläggning av vad som saknas? Alltså vad det är som saknas inom området kvinnohälsa? För man kan väl tänka sig kanske att för att veta vad det är man behöver laga eller göra någonting åt eller komplettera med eller var man behöver putta till budget eller vad det nu än kan vara, så behöver man ju också veta rent konkret vad som saknas.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Min uppfattning är att det har funnits att vi behöver en attitydförändring i vården där det har funnits en lång tradition av att faktiskt nedprioritera kvinnors hälsoproblem. Man har ju haft i journaler kunnat skriva om sved- och värkkärringar där man har haft där det är diffusa smärtsymptom som inte har forskats på tillräckligt helt enkelt avskrivs som psykosomatiska fast de då har visat sig vara i allra högsta grad somatiska, så kroppsliga.
Mm.
Och jag tror att ska vi komma till rätta med de gamla och förlegade attityderna som har funnits, alla dessa flickor och kvinnor som blev avfärdade för att de bara hade lite jobbigare menstruationer när de då visar sig ha svår endometrios till exempel. Ju mer vi kan prata om de frågorna, desto mer kan vi också sätta fokus på dem och därmed få till attitydförändringen. Men då krävs ju från politiskt håll att det satsas resurser både på forskning och på det kliniska arbetet. Att vi hela tiden lyfter frågorna i alla sammanhang och trycker på så att det ska helt enkelt vara rätt så pinsamt för en region att inte jobba med de här frågorna. frågorna, tycker jag. Därför att det här är en oerhört central del av deras uppdrag. Och kartläggningar behövs. De granskningar som görs nu av förlossningsvården är jätteviktiga. Enkäter där man sticker liksom ett papper under näsan på en nyförlöst mamma på förlossningssalen i princip ger inte särskilt mycket. Vi behöver en uppföljning av vad händer vid efterkontrollerna. Görs det fysiska efterkontroller, vilket det ska göras, men vi vet att det i alldeles för många fall inte sker, utan man har bara ett samtal egentligen. Hur fångar vi upp alla de skador som finns och hur ser vi till att de blir lagade? Så mer information och kartläggning kommer att behövas, men också resurser och ett väldigt tydligt tryck.
Just det. Och du nämnde det här med en barnmorska per födande. Det är väl det som har kallats case-baserad vård, tror jag, när det har diskuterats i Region Stockholm. Det har ju varit rätt aktuellt här under hösten. Vad tänker ni att ni ska göra från eventuell då regeringsställning efter valet för att påverka regionerna? Hur ser det ut rent praktiskt? Liksom?
Precis. Det finns dels det som kallas för caseload midwifery som handlar om att ha en kontinuitet redan från mödravården och in i förlossningen. Och sen på förlossningskliniken så är det då vikten av att ha en barnmorska per födande. Och här har man ju hamnat i en spiral under lång tid där allt för många barnmorskor lämnar yrket. Och man har en bemanningsproblematik och kompetensförsörjningsproblematik i botten. Det är svårt att få tag i tillräckligt många barnmorskor. Men ju mer det här får fortgå och ju mer arbetsmiljön blir allt sämre, desto fler har ju då försvunnit. Så ska man vända på detta så måste man, tror jag, ge tillbaka mer av självbestämmande till barnmorskorna. Alltså mindre detaljstyra, mindre mäta på minuterna, mer kunna ge tillbaka kontrollen till de barnmorskor som är utbildade att göra just detta för lösa kvinnor. De vet vad som är den bästa arbetsmiljön och de vet hur de skulle vilja jobba. Så ju mer man kan ge tillbaka den makten till de som faktiskt ska få lösa kvinnorna, där hoppas jag att man också ska kunna börja vända utvecklingen och få fler att gå tillbaka till yrket. Men sen handlar det ju om lön, om att säkra arbetsmiljön. Det är helt oacceptabelt att man har situationer där man inte kan gå och kissa, där man inte får äta lunch, där man inte har möjlighet att ta en paus, där man inte egentligen kan vara ledig därför att det konstant plingar i telefonen med förfrågningar om att ta extra pass, där man lever med den pressen. Utan det här kommer att behöva vändas och det här kommer att kräva ganska mycket av de organisationerna, och från politiskt håll så kräver det att vi aktivt är beredda att ge tillbaka makten till de som faktiskt vet vad de gör, att vi är beredda att lägga pengarna som krävs för lönerna, för att också inte då glömma att vi behöver belöna erfarenhet och kompetens, att vi verkligen liksom ger dem incitamenten att stanna, och att man då får förutsättningar för att vara en barnmorska per födande, så att man kan ge den upplevelse som jag vet att barnmorskorna brinner för att ge de födande kvinnor. Tredje område. Ja, ni får långa svar på stora frågor. Men det är just jämställda livsinkomster. Alltså hur vi kan arbeta med lönebildning, hur vi kan arbeta med ledighet, men också hur vi kan börja arbeta med vilket kapital går till vilka företag. Det är så lite investeringar som görs i kvinnligt företagande. Hur kan vi få ett större ägande hos kvinnor när en relation, man bryter från en relation, destruktiv eller inte, så vet vi att det finns väldigt stora skillnader i vad man har för möjlighet att skaffa en bostad efter en separation till exempel, där många fler män än kvinnor har möjlighet att köpa en bostad. Kvinnor blir utelämnade åt en hyresmarknad som inte fullt fungerar och har inte de möjligheterna. Så allt det här spar på skillnaderna i livsinkomst, och det behöver vi verkligen prata om, alla de delarna, så att vi kan inte längre unna oss och bara prata om lika lön för lika arbete, utan vi måste komma vidare och prata om hela livsinkomst.
Hur tycker du att det du har lyft nu med jämställdhet och hur ni värderar jämställdhet, hur speglar sig det i Miljöpartiet som parti? Är ni ett jämställt parti?
Ja, men det tycker jag att vi är. Vi har ju ända sedan vi bildades arbetat med varvade listor och med mycket delat ledarskap, vilket har möjliggjort för väldigt många kvinnor att ta tunga positioner i partiet. Nu har vi ju en i ledande position och en ganska tung representation av kvinnor. Och jag skulle säga att det också syns i sånt som en medvetenhet av vad det innebär att ha liksom uppdrag som kanske ofta innebär väldigt långa arbetsveckor och samtidigt kombinera det med familj. Även ute för våra fritidspolitiker tycker att det finns en liksom acceptans och självklarhet i att det behöver kunna erbjudas barn och barnpassning till exempel när vi har möten. Att det finns en medvetenhet om att man kanske går in och ut ur politiska uppdrag. Vi har ju det som en ganska tydlig del av vår partikultur, att politiska uppdrag har man till låns. Det är inte karriärer, det är inte någonting man gör liksom för att försörja sig långsiktigt, utan det är uppdrag som vi har till låns, som är liksom vår samhällstjänstgöring, och att man då också kan kliva in och ut ur dem. Och tanken med det är ju också att det ska underlätta att kombinera ett liv utanför politiken med ett liv i politiken.
Är ni feminister?
Absolut är vi det.
Absolut. Kort och koncist.
För oss är det oerhört okomplicerad fråga, kan man säga. Vi har varit i 40 år, det kommer vi fortsätta vara.
Och utöver det då, så här, er jämställdhetspolitik, verkar den för alla kvinnor, eller vilka kvinnor omfattas av partiets jämställdhetspolitik?
För oss är det jätteviktigt att det alltid ska omfatta alla. Att ingen lämnas efter. Att vi inte får ett fokus bara på höginkomsttagare, eller att vi bara får ett fokus på de som kan välja, utan att vi hela tiden bedriver en solidarisk jämställdhetspolitik även för de som inte har resurser att alltid driva sina egna frågor. Så att jämställdheten når ner till de som har sämst förutsättningar, tuffast ekonomiska förutsättningar, hela vägen ner på i alla delar av samhället.
Och speglar sig det även i er utrikespolitik, skulle du säga?
Ja, det skulle jag säga, därför att nu till exempel är vi igen i en diskussion där många partier vill skära ner i biståndet. Men vet att vill vi ha en hållbar utveckling globalt sett och i utvecklingsländer, i konfliktdrabbade länder, då är det kvinnor och barn vi behöver satsa på. Kvinnor och flickor behöver få stöd, för då ser vi också en bättre demokratisk utveckling. Och på motsatt då, när vi inte satsar på demokrati och utveckling utan bara på akutbistånd, då är det kvinnor och flickor som far mest illa i det. Så att vår jämställdhetspolitik omfattar alla och är ett ständigt, det är liksom ett raster som går över all vår politik egentligen.
Och i en eventuell regeringsställning då efter valet, finns det någon risk att er jämställdhetspolitik kommer behöva kompromissas bort? För det är ju någonting som jag tror folk generellt kanske upplever, liksom att partierna kan prata om sin politik och sen så kan man inte riktigt lita på att det blir så för att någonting händer.
Vi har ju i alla år sökt makt och inflytande därför att vi vill driva igenom vår politik. Vi kan ju naturligtvis stå vid sidan och då har man alltid friheten att tycka allt och vara högljudd i vad man tycker. Men det gör inte skillnad för de kvinnor som faktiskt behöver förändringen. Utan då måste vi sitta där besluten tas. När det betyder att man samarbetar med andra partier, då kommer det också ske kompromisser. Om inte de partierna vill lika mycket som vi, vilket få partier vill på jämställdhetsområdet, om man ska vara krass, då kommer det ofta innebära att det går lite långsammare än vi hade velat om vi hade kunnat bestämma helt själva. Men det som är centralt för oss då, det är att ha ögonen på att det alltid går framåt och att det går tillräckligt fort framåt. Det blir ju vår viktiga uppgift. Vi kanske inte kan genomföra allt i vår politik om vi har andra partier som vi behöver samarbeta med som håller emot. Men vi måste se till att det hela tiden blir en framdrift, för det är det som är poängen med att sitta vid makten i regering, om det är på nationell nivå, att det går framåt i den riktning vi vill se.
Hur ser du på förebyggande åtgärder i förhållande till reglerande åtgärder? Liksom när man kommer med politiska förslag så handlar det väl i jämställdhetsfrågor, så känns det som att det viktar ganska mycket åt det ena eller andra hållet för de flesta partier. Att vissa är liksom helt inkörda på att här ska vi reglera och lagstifta bort problemen och sådär, medan andra kanske jobbar mer förebyggande. Hur ser du på det?
Jag menar att vi alltid måste göra både och. Och det tror jag de flesta skulle säga, men jag vill nog mena att vi har, att det är hela tiden är med oss i vår politik. Därför att vi tar till exempel på det straffrättsliga. Vi kan ju naturligtvis skärpa straff och så kan vi låsa in folk. Och det behöver vi ofta göra. Och det finns en lång rad områden där vi verkligen behöver skärpa straff. Ta till exempel den rätt absurda mängdrabatt som innebär att man kan begå väldigt många sexualbrott utan att nå upp till maxstraff till exempel. Det där är någonting som behöver ändras i lagstiftningen. Samtidigt är det ju så att vi vill ju, syftet måste ju vara att kvinnor inte ska drabbas alls. Och ska vi komma dit, att vi inte bara straffar efter att ett brott har skett, utan faktiskt förebygga innan, då är det andra insatser som behövs. Då pratar vi om metodiska, systematiska åtgärder som utbildningar, som program för de som möter kvinnor, för utbildningen och vården, för att upptäcka våldet, för att även möta våra barn och unga. Ecpat släppte en rapport här om veckan som jag tycker var väldigt drabbande, där 14-17-åriga pojkar tycker att flickor som har drabbats av hämndporr eller av att bilder sprids får skylla sig själva. Det vill säga, vi är tillbaka på det här med kort kjol och hon drack för mycket liksom, i attityderna. Då måste vi ju arbeta med attityderna också, så att man kan aldrig välja antingen ett akut lagstiftande straffrättsligt arbete eller ett förebyggande arbete, utan de måste gå hand i hand. Och det är också bara då de får effekt. Det är bara då som det straffrättsliga arbetet kan få full effekt, om vi samtidigt arbetar med det förebyggande och vice versa. För det förebyggande arbetet kommer inte att få full effekt om vi inte samtidigt arbetar med det straffrättsliga.
Du har ju nämnt mäns våld mot kvinnor flera gånger som en viktig del av ert jämställdhetsarbete. Och vi har kollat lite grann, och enligt Brottsförebyggande rådet, Brå, så har ju anmälningarna av våld mot kvinnor faktiskt gått upp under de senaste 3 åren. Det är ändå en period där ni har suttit i regeringsställning. Hur kommer det sig att det har gått upp?
Ja, det är ju en jättebra fråga. Det finns ju dimensioner i det här som man tror beror på en ökad anmälningsbenägenhet och också en ökad medvetenhet om vad man utsätts för. Det vi ser är att det som framförallt ökar är sexuellt våld där man är bekant med varandra. Där man har träffats, kanske gått hem tillsammans eller är på något sätt bekant. Det vill säga, man är inte i en relation, men det är inte heller en främling. Det är framförallt den kategorin som ökar. Och jag tror att här finns något väldigt viktigt i att vi inte slutar göra det vi håller på med nu. Samtyckeslagen var en jätteviktig milstolpe. Det var någonting vi har drivit under mycket lång tid och till slut kunde få igenom. Men det är inte samma sak som att vi är framme med en samtyckeskultur. Utan att börja att fortsätta det arbete som är påbörjat kring att medvetandegöra, kring att flickor och kvinnor förstår också och kan sätta ord på vad de straffrättsligt blir utsatta för när de blir övertalade, tjatade till, påtryckta sex som de inte vill ha. Det är någonting vi nu behöver hålla i och inte då bara fastna i att vi tror att då straffskärpningarna blir svaret. Straffskärpningarna behövs, men det är en samtyckeskultur vi behöver bygga. Och det kommer, tror jag, att ta tid. Och vi får inte luras att liksom backa nu för att vi ser att anmälningarna ökar och att upplevelserna av brott ökar, utan tvärtom fortsätta jobba framåt stenhårt mot en samtyckeskultur där det som borde vara självklart också är självklart, det vill säga att allt sex som inte uttryckligen är frivilligt är brottsligt. Det innebär ju till exempel att vi får stopp på möjligheten att köpa sig ett samtycke. Om det inte finns anledning att tro att sex hade varit frivilligt även utan ersättning, nej, men då ska det inte ses som ett samtycke, utan sexköp är talt övergrepp. Och det är någonting som jag tror är en viktig pusselbit i att få den här samtyckeskulturen på plats.
Du säger göra mer, men är du ändå självkritisk till hur, i och med att ni ändå har suttit i regeringsställning och trenden har gått åt det andra hållet så att säga, känner du att det är någonting ni skulle göra annorlunda om vi eventuellt efter valet då, om ni skulle sitta?
Jag tror faktiskt att vi framförallt behöver göra mer. Jag tror verkligen det. Därför att samtyckeslagen kom på plats. Den har ökat antalet fällande domar. Men vi ser fortfarande så mycket problem i rättsföringen. När det är fortfarande alldeles för få. För det är en sak att anmälningarna ökar. Men sen är det alldeles för få av de anmälningar som faktiskt går till åtal. Det vill säga, de flesta av de här förundersökningarna läggs ner. De som går till åtal, där har antalet fällande domar ökat sen samtyckeslagen kom på plats. Men det är fortfarande alldeles för få som faktiskt leder till fällande domar. Och här finns ju en problematik i hur kan vi stärka rättsväsendet, inte bara i straffen, utan också kring polisen, kring åklagarmyndigheten, kring domstolsväsendet, så att samtyckeslagen också genomsyrar hur vi hanterar de här fallen. Det tror jag är jätteviktigt. Jag tror också att den förändring som är gjord i skollagen kring att gå från sexualundervisning till sex, samtycke och relationer, där det ska breddas för att ungdomar behöver lära sig mer om vad samtycke innebär. Det tror jag är en jätteviktig fråga. Och sen tror jag att vi måste fortsätta hålla i debatten kring vad som är vad, kring vad det är för övergrepp som unga utsätts för, kring vad det är unga killar möter i diskussioner, kring hur många av de unga relationerna som präglas av våld. En förfärande stor andel av gymnasietjejer har blivit utsatta för våld i en nära relation. Så att jag tror att vi måste göra mycket, mycket mer. Och inte då säga att ja, men vi ska backa tillbaka till att bara prata om att låsa in och slänga bort nyckeln, utan det här börjar tidigare. vi måste få det här andra arbetet, den här förändringen i kultur på plats om vi faktiskt ska komma till rätta med det. Så att mitt svar på den frågan är faktiskt, jag tror verkligen att vi behöver göra mer och fortsätta framåt.
Om det någonstans handlar om att föra debatten, fortsätta föra debatten, tror du att det finns vissa som skulle kunna se det som en försvårande omständighet? Att man inte kan prata fritt om det man upplever sig ha blivit utsatt för? Om man har blivit utsatt för ett sexuellt övergrepp eller våld?
Mm, det tror jag absolut, för att vi ser ju nu hur förtalslagstiftningen har kommit att användas emot kvinnor som berättar om vad de har varit med om. Vi hade ett jättespännande seminarium på det temat här för 2 veckor sedan, tror jag det var, i riksdagen som vi arrangerade. Därför att vi har ett beslut från vår kongress om att utreda hur man kan förändra förtalslagstiftning så att man kommer åt där en anmälan har ett hämndsyfte.
Mm.
Det vill säga att liksom, komma tillbaka till det som förtalslagstiftningen också är, ett skydd. För att idag så har vi ju använts den också för att skydda kvinnor från till exempel hämndporr. Utan att kunna skilja på de lagstiftningarna och att hitta hur gör vi det möjligt att prata om det man har varit med om som brottsoffer, även där en förundersökning är nedlagd till exempel.
Då Märta, 10 sekunder nu. Varför ska vi rösta på er?
Därför att vi är ett parti som alltid kommer att prioritera individens möjligheter kopplat till de globala utmaningar vi ser, inte minst vad gäller klimat och miljö. Och jämställdhet, feminism och klimat- och miljöfrågor hänger intimt ihop. Kvinnor är lösningen på många av de här frågorna, men är också de som drabbas hårdast av när klimatkrisen inte löses. Så vi kommer att prioritera jämställdhet och klimat väldigt högt.
Då tackar vi dig, Märta Stenevi, för att du kom hit och pratade med oss denna halvsoliga måndag förmiddag en dag i mars.
Ja, stort tack för att du kom hit.
Jättestort tack för ett mycket spännande samtal.
Nu har vi precis hört samtalet med Märta Stenevi. Hur tyckte du att det gick?
Jo, men jag tyckte det gick bra. Alltså, i ljuset av den förra intervjun med Johan Persson, man kan säga att det var lite annorlunda. Hon var ju väldigt, väldigt tydlig med att hon tyckte att det var väldigt, väldigt viktigt och betonade ju vikten för hela partiet. Hon har ju själv varit jämställdhetsminister och det tyckte jag ändå märktes i samtalet. Hon hade inga talespunkter utan talade fritt. Det kan vara lite intressant att och ändå lyfta fram.
Vad var det som skilde sig från Johan Persson? Du började med det.
Nej, men alltså, det var ju jag tror att de skiljer sig ändå i vad de tycker på några punkter. Här, som vi pratade om förra veckan, så till exempel så där Johan Persson lyfter upp vikten av ökad privatisering och fler arbetsgivare inom kvinnodominerade branscher, offentliga branscher.
Mm.
Så säger Märta Stenevi att privatisering inte har fått upp lönerna, utan istället pratar om att tillsätta mer pengar till det offentliga. Så det finns liksom en skillnad, men också hur de angrep det. Och, Märta var ju väldigt tydlig.
Mm. Och det tycker jag ändå är, det är ju lite det den här podden, det vi försöker göra här är ju just att synliggöra att det nog är så att många av partiledarna och partierna har ungefär, alltså liknande målsättningar, men de har olika tillvägagångssätt för att uppnå de här målsättningarna. Alltså de har olika strategier och utgångspunkter för hur man ska nå målsättningarna, men sen har de också olika definitioner av själva målsättningen. Vissa partier pratar om att förbättra villkor, alltså som Jimmy Åkesson då, han pratar ju om väldigt mycket om att förbättra villkoren och arbetsmiljön snarare i kvinnodominerade branscher, snarare än att prata om lön till exempel. Han ville ju downplaya det här med lön, medan det är någonting som Märta Stenevi liksom lyfter som en viktig del i liksom kvinnors ekonomiska makt eller ekonomiska jämställdhet. Vad sa Johan Persson om det? Han pratade ju också lön, liksom. Alltså löneläge. Sådär. Det blir intressant när man kan lägga till de olika perspektiven på varandra.
Ja, nej, men det är ändå intressant att se det. Att liksom, Miljöpartiet och Sverigedemokraterna som ändå ligger väldigt långt ifrån varandra. När de ska liksom konkretisera 3 frågor, 3 områden där Sverige är ojämställt, då håller de ju till stora delar med varandra. De pratade ju, som du sa, båda om våld mot kvinnor som någonting väldigt viktigt. De pratade båda om forskning kring kvinnosjukdomar och sen om lönerna. Så att de nämnde ju liksom samma problem. Det är ändå intressant. Och så landade de ju såklart i, ja, men kanske hur man definierar de problemen mer ytterligare och framförallt hur man ska lösa och vad man kan göra som politiker för att lösa dem.
Någonting som jag också tycker är intressant och värt att lyfta här efter att ha lyssnat på samtalet med Märta Stenevi efterhand, det är ju att hon liksom ligger väldigt, alltså i de frågor hon väljer att lyfta så ligger hon väldigt nära den offentliga jämställdhetsdebatten. Och det tål att liksom funderas över. Är det ett sätt att fiska röster eller för man en politik som liksom är väl förankrad i politiska förslag? Så.
Nej, precis. I många fall så stöttade hon ju upp med förslag kopplade till den problembeskrivningen hon har.
Mm. Tack till alla som har lyssnat på dagens avsnitt med Märta Stenevi för Miljöpartiet, och tack Bertil Wassén.
Tack Amanda Oxell.
Tack.